Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej och välkomna tillbaka till Poddplats H. Den här podden om hockey och sport i allmänhet, men IF Björklöven i synnerhet. Med mig är det bra, Josef. Hur är det med dig?
Jo, det är ju 5 plusgrader och 0 snö.
Ja.
Vintern, han var någon dryg vecka och sen det var det.
Ja, det kan man inte säga. Här har det varit lite svajig temperaturen. Det var svinkallt här om kvällen. Det var 15-16 grader kallt och sen när jag vaknade dagen efter då var det -2. Och så var det plusgrader en sväng och så sen har det svängt tillbaka så några minusgrader och så nu snöar det för fullt ute. Så att det är lite oklart kring vädret hur det ska stabilisera sig här uppe i norr, tycker jag. Ja, men bortsett från det så ska vi väl i alla fall försöka tugga oss igenom det här avsnittet och vi ska prata om spelade matcher och även kommande matcher trots att det är julhelg som står närmast för dörren. Lite truppläge, skador, eventuella värvningar och sånt. Vi ska prata lite om att Björklöven har fått en bot för pyroteknik. Och så sen har vi lite övrig sport också. Det här fotbolls-VM:et är avslutat så vi ska nämna det lite grann i slutet också. Men jag tänker inte att vi krånglar inte så mycket mer utan vi kastar oss in i senaste matchen som var Västerås borta. Vad har vi att säga om den?
Ja, vi har väl att säga följande. Jag var där och det är ju roligt att gå på match. Det känns som att det var ett tag sedan fast det kanske inte var så länge sedan. Men en stabil vinst. Vi vann med 5-1 och vi kan väl gå direkt. Eller gå direkt, men Jona är tillbaka i kassen. Han var väldigt stabil. Han hade drygt 95% och vi har ju tidigare i något avsnitt, bara från avsnitten, efterlyst den här secondary scoring. Att det vore, vi kunde bredda produktion lite. Fortier, jag vet inte om han lyssnar på det här eller om han kan bonska heller. Men 1+2 smek han in. Sen så måste man väl säga att båda hans mål och de här assisten, det är ju inga genomskärare genom slott. Utan det ena är ju en retur i alla fall. Eller bägge är väl det och... Men de målen ska göras och de assisten tar vi gärna emot. Men du från TV:n, vad tänkte du? Vad såg du?
Nej, jag såg väl att vi spelade bra hockey, tycker jag. Och vi gav heller aldrig Västerås riktigt chansen, om man får säga så, tycker jag. Nej, men alltså, jag tycker att vi spelade bra. Och ja, jag vet inte riktigt vad jag, det är ett tag sedan nu matchen spelades och jag har inte heller den, jag hade kunnat se om den, vilket jag brukar kunna göra med segermatcher ibland sådär, men ja, vi kan väl konstatera att det går tungt för Västerås. våran insats var väl väldigt bra. Vi gör två mål i boxplay bland annat, vilket är positivt. Då vi vart väl nollade i powerplay, tror jag, om inte jag missminner mig. Så där är det bra att kompensera och göra två mål i boxplay, varav Fortier gör ju ett av dem som är ju fruktansvärt snyggt. Och det är just det där man vill se från honom, att han liksom bryter en passning, trampar iväg och hänger dit den liksom. Nu var det ju, kändes det som att en liten tavla någonstans från målvakten också, får jag nog säga. Men mål är mål, alla räknas lika mycket oavsett hur pucken går in.
Ja. Ja, men vi ska väl säga så här också, att det är ju en division 1 målvakt som ställer mål. Han spelar ju Köping i vanliga fall. Och ja, men ta det mål han gör. Han liksom visar ju sin enorma snabbhet. Jag vet inte hur långt efter, eller hur liksom, backen har väl någon meter eller kanske två till och med på han när han får pucken. Sen så har man ju fel, men han hänger inte med, utan han trampar förbi han och trampar in. Sen så ska han ju lägga en backen, och det är ju, jag vet inte om det är ett misslyckat avslut, men det är ju ett klent avslut. Det går ju in under målvakten där, tunnel under på något vis.
Mm.
Men de ska göras och de räknas också lika mycket, så det var ju, nej, men det var väldigt tacksamt att se. De hade ju lite skadedrabbat som sagt. De hade Jonas Eneroth, som han heter, målvakten, inlånad. Jag tror Båstad var också inlånad.
Mm.
De fick som vi kommer att komma till, folk skadade som klev av under match. Men alltså det, Västerås känns som att vi har pratat om flera varv, och vi tar väl en kort till då, att det känns som att ett lag inte är förfall, men det är verkligen det är ju jämnt målmässigt halva matchen. Men när vi gör 2-1, alltså genom Fortier här då, efter det så är det ju absolut inget snack överhuvudtaget. Så det är ju, och när de gör 1-1, det känns som att de jublar ju knappt på riktigt. Att det var, någonting kändes väldigt disharmoniskt, inte bara att man säger så för att man vet att det är en fakta har varit, utan det var verkligen upplevelsen, tycker jag.
Jo, jag tänkte också faktiskt på det, att det var som inget riktigt så här, vad roligt att vi gjorde mål. Det kändes mer som, förstå mig rätt, som att de tänkte att den här matchen kommer vi att vinna, vi behöver inte jubla för att vi gör 1-1. Alltså att man vet att de är så mycket sämre än oss, så vi kommer att vinna den här matchen, hur man nu kan tänka så om Björklöven, men ändå. Men det, någonting är ju som spökar i truppen och i gruppen, ska jag säga. Att det är inte riktigt full harmoni där, och det kuggar inte i riktigt. Och så. Och det blir inte lättare heller av att deras kapten får kliva av i andra perioden heller. Som ändå ska vara någon sorts ledare, ha en ledarroll och liksom kunna pusha och driva. Vi kan väl konstatera att vi hade dubbelt så många utvisningar som Västerås. Vi hade 8 minuter, de hade 4 minuter. Det är sådana saker också som är lite sådär. Vi någonstans är lite dålig disciplin emellanåt.
Ja, när vi är inne på det. Vi är till Vaino. Det är roligt att se han spela, men han har ju två utvisningar i första perioden. Där framförallt första då, tripping. Han tar han ju långt, djupt ner i offensiv zon, och den är solklar. Jag tycker den höga klubban är ganska klar också. Sen så missade väl de, alltså vi kunde ha haft något mer powerplay. Men jag skulle säga, innan jag säger något mer, jag tycker domarna var bra.
Mm.
Vi har gnällt en del när vi tycker att det var sämre. Jag tycker att de var fullständigt och helt okej. Okay. Filip Eriksson, Stefan Johansson. Så att vi måste ju säga att det är bra när vi tycker att det är bra också. Och jag tycker att de var bra.
Mm. Jo, det håller jag med dig om. Sen skottstatistiken 21-31 säger väl också en hel del om matchbilden. Inte bara att vi vann med 5-1, men även liksom matchbilden totalt sett. Vi släpper till 7 skott per period i snitt. Och det är ju ingen, alltså, det skrämmer ju inte riktigt så. Det är surt att Jona inte får hålla nollan, såklart. Men ja. Jag tycker att vi har kuggat i bättre. Och en annan sak är också att vi är 100% sen Freddan kom tillbaks. Vi har bara tagit segrar sen Fredrik Andersson kom tillbaks. Och det är någonting att bygga vidare på såklart. Men vi har pratat om det tidigare. Alltså vikten av hans närvaro som spelare är otroligt viktig för Björklöven.
Ja. Ja, men jag tänker också hans ledarskap på plan och omklädningsrum. Man kan på ett sätt kanske tycka att urvalet är lite klent, men vi kan ju inte mer än att konstatera att ja, men det är segrar som han kom tillbaks. Och det är ju flera som har sagt tidigare att de tycker att han är en duktig kapten på det sättet. Och det får vi väl tro att folk inte bara säger för att låta inställsam, utan att de menar det. Både att boxplay är fortsatt bra, de gör ju inget mål i powerplay, utan det är ju bara att lyfta på hatten och tacka och ta emot.
Mm.
Vi ska väl också säga att jag tycker att det är roligt att Elliot Ekefjärd får göra ett mål. Och jag tycker att det finns embryon till att man kan säga att ja, men han är på väg att kunna bli den spelare som man hoppas och tror att han kan bli. Alltså han är stor, han är stark, och när han kan buffla och väsnas, då är han svår att flytta på. Han täcker pucken bra. Alltså utan likheter i övrigt. Men om man tänker så här, men Detroit på 90-talet eller något lämpligt, ja, och senare. Ja, men om han kunde få in i huvudet att ja, men jag är Thomas Holmström och inte Steve Yzerman. Alltså att vad han kan bli bra på, så kan han bli en riktigt duktig spelare om man utnyttjar sin storlek. Ja. Och också kunna förstå vad han då inte, kanske inte funkar fullt lika bra för han. Vilket är lätt att sitta här och säga, men jag tror att du fattar.
Mm. Nej, men alltså att han ska inte vara den här tekniska spelaren. Alltså vi pratade, jag minns att vi pratade i somras om att han, ja, men han var grym på fystesterna och så. Jag primärt jämförde honom med Elmer Söderblom som nu spelar i Detroit. Som är stor, enormt stor är han. Sådär. Och han är ju fruktansvärt teknisk. Men det är just det att ja, men Elliot har inte de skillsen på det sättet. Utan han har andra skills som han ska utnyttja. Och så, det ser man när han åker och driver pucken. Det behöver inte gå jättefort, men han är stor, han täcker bra, han fäller liksom ut bommen. Jättesvår att ta pucken utav. Och det är de saker man vill att han ska nyttja och inte försöka sig på att försvåra saker. Håll det enkelt. Liksom ta det skitjobbet framför mål. Så tror jag att han kommer absolut kunna hitta sin roll i, ja, men både i Björklöven, men även liksom sen vars han än må ta vägen.
Mm.
Men det gäller att hitta de här sakerna som han känner sig bekväm i att göra också. Inte tråna för mycket efter vad han kanske inte kommer att bli, utan istället mer vad han faktiskt har kapacitet till att bli.
Ja, 100% håller jag med dig. Det var publiksiffran 2439, och jag har svårt att se att det var 2439 fysiskt i arenan. Det är fullt möjligt, men jag tror inte det, för det var glest. De hade ganska bra uppslutning på bortastå ändå. Och det var ju också för att det kanske du såg att det var ju någon bild som hade hamnat i diverse flöden. Var det samma dag eller dagen innan från någon träning där. Om att klubben skulle ta ansvar, och sen i slutet när ja, men Björklöven led och det är klart sedan länge att vi ska vinna matchen, så är det ju också en budis som kommer upp. Och det blev ju också sportchef Patrik Zetterbergs sista match. Så att de har väl hamnat i någon slags vägsändare, det kan man ju ha tyckt länge. Men nu var det så definitivt. Så att jag såg att de hade värvat en jankback idag med 5+ namnet Nick Albano. Har ingen aning om vem det var. Och vi kan väl lämna Västerås därhän, men konstaterat att de har kanske en liten del, eller enligt många supportrar själva för deras del tyckt, har till slut agerat kanske för sent, men man hade gjort det i alla fall. Ja, vi säger väl att vi tackar för en 5-1 borta och är glad för att vi fick precis som vi ville, att vi städade bort det där och att det inte var något större problem. Tacksamt läge att möta Västerås när de var i det läge som de var med hela klubben och allt vad det är som det har varit sista veckorna.
Precis.
Har du någonting att tillägga om just den matchen?
Nej, det har jag inte.
Ja, men då går vi vidare. Och på tisdag, då möter vi Almtuna borta i en av de kallare ishallarna i Sverige. En match som jag inte har möjlighet att gå på, för det har jag begett mig några över för att fira jul och någon mellandagar där. Men vad tänk vi där då?
Ja, nu har man blivit kanske lite för kaxig, men jag tycker väl att vi har haft lite problem med Almtuna i år. Och Kimby gör ju ett ruskigt bra jobb med sina gubbar mot oss. Så att det är ingen lätt match vi ställs inför, än om de är väl jumbo för tillfället. Eller om de har lyckats klättra sig upp. De har tagit sig upp. De är på 9:e plats just nu i ligan.
Mm.
Och vi kan väl bara konstatera att det är inte en så lätt match som man vill tro att det ska vara.
Nej, men så är det ju. Men som nu läget är, så något annat än att vi ska sikta, vi ska sikta på 3 poäng. Vi ska sikta på att vinna varenda match vi spelar. Så enkelt är det ju. Men jag tycker att det är ett tacksamt läge. Och inte minst, alltså, i grunden handlar det ju inte om truppläge, skador i första hand. Jag tycker att Björklöven är ett bättre lag än Almtuna. Hemma eller borta så ska vi slå dem. Punkt.
Mm.
Vi nämnt väl för något avsnitt kan vi säga att vi pratar om det med eventuella värvningar. Vi vill minnas att vi nämnt den här backen Oskar Asplund. Han är eller har varit utlånad ett par matcher till Skellefteå, noterar jag. Så att det är fler än vi som har haft den tanken.
Mm. Ja. Nej, men jag tänker så här, alltså, det känns spontant så här, ja, men vi måste ju ha borta typ 2,5 ordinarie femma för att vi ska förlora den här matchen på att vi har för dåligt lag. Och det har vi inte i dagsläget. Så att jag kommer nog vara missnöjd om vi inte åker därifrån med 3 poäng. 2 poäng kommer jag nog vara smyg missnöjd med ändå. Men de är kluriga, Almtuna, alltså. Det hjälps inte. Kimby är en skicklig coach.
Jag vill bara fylla i också 100%, alltså att det är någonting vackert i att du får ut maximalt eller nästan maximalt utav det material du har, alltså att du får allt där i ett fått omklädningsrum och dra åt samma håll och du tror på en spel, det är alla de här klyschorna man kan dra till med, men det finns någonting snyggt över det, att ibland är det nästan man kan ta en tork mot ett lag som man tycker att man ska vinna mot. Men man kan ändå uppskatta motståndet i meningen att man kan uppskatta prestationen som de gjorde. För det är ju i allmänhet är det så. Det är så lätt att glömma bort för oss att vi kan gnälla och vi kan vara upprörd. Och inte så sällan med all rätta efter förluster. Men vi glömmer ju lätt bort. Ja, men vi möter ju en motståndare också. Det är inte så att det är någon intern match vi spelar. Det är spelare där också som kan ha bra dagar och som också är hockeyallsvenska spelare och är ju där av en orsak. Så det måste man ha med sig också.
Mm.
Men med det sagt, det är klart att jag tycker att vi ska vinna. Och vi kommer ju in på det på en stund, det här med skadeläge. Men vi kan väl liksom nämna det, att det är klart att en sån här match eller vilken match som helst då vi nu saknar Fredrik Weigel, det är ju inte bra. Inte bra.
Nej. Det är ett tufft läge. Men jag tänker att vi har tillräckligt med skicklighet i laget för att kunna lösa primärt nu Almtuna i alla fall till att börja med. Sen får vi se vad vi kan få tillbaka för gubbar och lite sådana saker. Det påverkar ju lite grann. Och vad vi kan få in för någonting. Om vi kan få in några spelare också, vilket skulle vara en fin julklapp. Men det får vi se lite grann vad som händer.
Ja, precis. Och när vi pratar om matcher, vi har vunnit en, vi har en nu på tisdag, så kan vi lite från höger ta att damlaget har det fortsatt jobbigt. En ny torsk här senast mot Skellefteå, 0-6. Och då noterar jag att vi har i 3 matcher mot dem här nu på slutet blivit nollade i 9 raka perioder.
Mm.
Det är ju oroväckande, ineffektivt.
Ja, det är jobbigt. Det sätter sig ju i huvudet på spelarna, tänker jag. Primärt att liksom, ja, får vi göra något mål idag eller inte liksom, när de ska mötas nästa gång. Och mest troligt i någon sorts slutspel här under våren också. Så att, ja, nej, lite kärvt. Någonstans det man får trösta sig med är väl kanske att, ja, men Björklöven är väl det näst bästa laget i den här norrettan då. Eller damettan norra. Så att vi får väl tänka att de andra lagen kommer också åka på pumpen mot Skellefteå. Så på så vis bra, men såklart ändå tungt att det känns som att vi är ganska långt ifrån. De har haft någon undanmålsförlust också, men att nu börjar det liksom rinna på och bli stora siffror. Vilket inte är så roligt såklart. Men ja, de får kämpa på såklart och ta nästa match bara. Det finns ju som inget annat. Notera vad man har gjort bra, notera det som har varit mindre bra, jobba med de sakerna och så mot nästa bara. Det får som inte köra fast i träsket av att varför vart det så här och så sitta fast där, utan det är bara på nästa.
Ja, och det är ju en fördel när man spelar i en, ja, men i en serie, ja, men ännu mer för herrarna där det är mycket matcher, att, ja, men en sämre prestation, ja, men det kommer alltid en ny match.
Mm.
Det finns nya matcher att ta revansch på, så vi får skicka med det till damlaget också. Men vi tar väl och går lite vidare kanske. Vi nämnde lite här då att, ja, men vi har ju nått så besked att Weigel är borta 8-12 veckor. Det var inte bra. För jag ska säga, i den här Västeråsmatchen när han skadade sig, jag märkte inte, alltså när skadan skedde, utan det var ju något av de här första bytena i tredje perioden som noterade, men vänta, var är Weigel någonstans? Och sen så försökte man hålla öga på matchen och sen skriva i, och något del åt det, vi har en gruppchatt med någon till också, att, ja, men vad är det som händer? Och en skärskada vad vi förstår, och där operation har krävts för att lappa ihop det där som nu har gått sant. Det är ju helt osannolikt. Skärskador både nu på Freddan på försäsongen och sen den här. Man tycker att de har väl skydd från topp till tå. Det ska inte kunna hända. Skillnaden var på 80-talet, men det verkar som att det är ju missflyt. Det är en skada som inte går att skydda sig mot riktigt, tror jag. Utan det kan hända. Men vad uppfattar du situation?
Nej, alltså jag har suttit och spolat tillbaka och försökt se vad det är som... Det är någon spelare som trillar i närheten av honom, eller om han drar ner Weigel med sig. Och att det i det och då, där och då liksom blir något, någon kollision, eller att han får liksom skridskon på foten på någon vänster liksom så. För att det ser så märkligt ut sen, för han försöker liksom stå på benen, men det går inte, det viker sig bara. Och sen far ju kameran iväg liksom, och man får som inte se, det är så kort sekvens man får se han i bild. Men han säger ju själv att det kunde ha varit betydligt mycket värre och än vad det blev, så att han är väl positiv på så vis att det kunde ha varit värre än vad det var.
Ja, men det måste väl ändå vara ingångsvärdet ofta att, ja, men i det här fallet, ja, men det är inte säsongen. Fast det kanske kunde, och det utan att vi då vet exakt vad som har hänt. Det är klart att en skärskada kan ju alltid vara ännu värre. Så det får man ju vara tacksam för. Och som man nu har läst någonstans, så har han i alla fall inte så ont att han måste proppa i sig jättemycket starkt. Utan han äter lite lättare värktabletter. Och sen så kan han väl förhoppningsvis, när han äter gröt ordentligt under jul, få komma igång med rehab ordentligt. Så blir det bra.
Ja, han verkar ju bara käka Alvedon, så att det är så mycket smärta kan han ju inte ha. Men tydligen så var det väl att det är väl baksida. Här sena vad någonstans, det är där han har fått sin skärskada, och typiskt någonstans. Lövenboket, ja, är så tungt den här säsongen också. Vill aldrig riktigt släppa taget. Men vi konstaterar att 8-12 veckor, så att i slutet på serien alternativt i början på slutspelet så ska man tillbaks.
Mm.
Beroende på då hur snabbt det läker och sådana saker.
Ja, och det får man väl säga när man nu går in på skadeläge och värvningsfront, att det finns ju aldrig en fördel med skador på det sättet. Men det man kan konstatera att det här trycker på och accentuerar att vi måste in med nya centrar. Nu finns det inget att fundera på. Allt tyder på att såklart, Kenta har ju hela tiden tittat efter förstärkningar, men nu måste man ju intensifiera det för att få in folk. Och när man läst, vi har ju numera inte så mycket information att gå på, tycker jag, enligt i officiella kanaler på det sättet, utan det sägs inte så mycket. Och det är på ett sätt bra, för att man kan inte på det sättet, vad säger man, avslöja sig själv att ja, men vi söker efter den och den centern. Ja, men då försämrar man ju förhandlingsläge.
Mm.
Så det ska man ju inte göra. Men att vi söker en center, och jag väljer att tolka, alltså när Kent då säger det lilla han nu säger, att ja, men ska vi in med någon så ska det förstärka laget. Ja, men det innebär ju att det är ingen breddvärvning från Allsvenskan som kommer att komma in i så fall, utan att då siktar vi ju på att få in det vi populärt ofta kallar för spets.
Mm.
Ja, men det är en som är lika bra som Weigl minst. Och när vi är inne på Weigl så måste vi ju ge han alltså cred, eller han har varit så fruktansvärt bra, och jag tycker att han har fått för lite uppmärksamhet och uppskattning för sitt enorma defensiva slit.
Mm.
Alltså han slits så fruktansvärt bra och jobbar stenhårt hem. Medan då, ja, det kanske är uttalat, vilket man ju får tro, att ja, men du har Polo och Schilke offensiva pjäser, och att det har kanske blivit så att ja, men vi, de andra tre i den femma som är inne då, ja, men vi tar extra mycket defensivt ansvar så kan vi vända spelet snabbt.
Mm.
Så att hans defensiva slit ska lyftas och uppskattas, och kommer ju också saknas när han är borta.
Så är det, och jag tycker framförallt bara totalt sett, alltså hans spel över hela isen, över hela banan, tycker jag är liksom, han känns ju som att han har fått en rejäl nytändning också.
Mm.
Alltså jag känner inte riktigt igen honom, än om han sa själv när han var här sist att han trivdes så fruktansvärt bra. Men jag tyckte inte att han var så intensiv i sin skridskoåkning då som han är nu. Och jag menar, han har ändå blivit äldre också. Så att jag tycker att Weigl har ju blivit, han har liksom verkligen klivit in och blivit våran första center, än om vi har varit lite så här, är han verkligen våran första center liksom så, men jag tycker han verkligen har tagit den rollen, och han har tagit den åt bägge håll. Vi har liksom väntat på att han ska börja göra mål också, men han har gjort vansinnigt mycket assist, och just då att kunna kombinera det med sitt defensiva slit som du nämner är ju 5+ rakt av. Så att, ja, nej, det är tungt, men han är, det är inte säsongen vad vi vet, eller liksom vad läkarna säger. Nej. Och sådär, så att det, vi får ändå liksom, slutspel kommer vi att greja, och att få in dem i Weigl som har kunnat köra på bra ändå, för vi hoppas i gymmet och så, med all övriga lämmar på kroppen så att säga, som han kan träna, så tänker jag att det kommer att bli bra det här.
Ja, men man kan ju jämföra då kanske lite med en sån som Fredrik Andersson, som hade tränat på jättebra och hade varit i toppskick liksom fysiskt när han kom in. Man får hoppas att det blir någonting liknande. Och som du säger, att slutspel ordnar man ändå. Och det finns också en aspekt av att i och med att Modo har sprungit iväg, så är ju seriesegern är ju körd. Om det inte händer något exceptionellt. Och det exceptionella måste vara att Modo fullständigt rasar, och det tror jag inte att de gör.
Mm.
Ja, men det innebär också att vi inte desperat måste dunka en spelare för att jaga en serieseger. För den hade jag gärna sett att vi hade tagit. Men nu blir det med största sannolikhet inte så. Och då är det ju bättre att det är bättre att det kom in rätt spelare än att det kom in snabbt.
Mm.
Ja, men det vi säger i praktiken är ju att det kanske blir någon torsk extra, eller någon torsk som inte hade blivit torsk om vi hade fått en spelare tidigare. Ja, men allt handlar om, som vi har sagt 57 miljarder gånger, om att man ska vinna säsongens sista match. Då kan det vara värt en torsk i januari, om man nu ska väga dem mot varann, att vi får in en spelare sen.
Ja, som framförallt gör skjuter oss upp till SHL, då är det klart att då skiter man i den här januariförlusten eller oktoberförlusten eller vad det än må vara liksom.
Ja, ja men så är det. Jag ska ärligt säga att jag, ju mer tiden har gått, ja, men jag skiter på engelikord, jag skiter allt. Allting handlar om att gå upp. Det var kul att vi var svinbra 1920, men vi fick aldrig spela om det när det som mest gällde. Så jag struntade om att ta på engelikord eller vad som helst. Allt handlar om att gå upp. Men med det sagt så måste vi också säga att de positiva nyheterna att Olofsson har ju prövat på is och där vi hör att han ökar träningsdosen successivt och han är på gymmet och lite så. Och det är ju fantastiskt för där var man ju orolig att det var ja, helt kört. Men det är väl åt båda hållen det här med det vi då antar en huvudskada, en hjärnskakning, att ja, men det kan gå snabbt åt rätt håll också. Precis som att det kan vara supersekt och bli frisk så när det liksom släppa och lossna så kan det bli snabbt bättre också.
Mm. Jag vet inte hur många hjärnskakningar han har haft tidigare. Sådär. Det brukar inte kanske vara någonting man skyltar med heller. Sådär att inte för att folk åker omkring och jagar huvud, men ändå. Så att det är lite grann sådär, med Plant konstaterar vi bara. Han fick ett par hjärnskakningar bara hos oss. Och liksom, som han har spelat. För att till slut hamna hos oss också har ju någonstans liksom uppmärksammats. Och det är ju nu gjorde som betydligt mycket yngre, vilket gör att man tänker att han kanske inte samlar på sig så vansinnigt många hjärnskakningar, vilket gör att det är därför det kanske går så pass bra som det gör. Men det, jag tycker att det redan nu har gått för lång tid någonstans sett till hur jag menar någonstans lindrig smällen såg ut att vara. De smällarna som Plant fick var ju egentligen ingen som var lindrig. Tycker jag. Alltså om man ska jämföra på så vis. Utan jag tror att i Olsons fall så har han tagit sjukt illa bara.
Nej, jag tror att det är precis det är jätteotur. Alltså Plants såg man ju direkt i tog. Att man tänkt överlevande där.
Ja. Så att jag tänker att och så, han är, Olson är ung. Det är lite mer det här. Ja, men när han kom tillbaka i spel igen. Hur hanterar han de smällar som blir då? Jag menar, det kan bli att han får en tackling och att huvudet åker in i plexit liksom så, eller hur reagerar kroppen då? Hur reagerar huvudet då? Och det är kanske inte alltid så lätt att känna heller när du liksom adrenalin är pumpad och det är liksom fullt ös så liksom. Och sen när du sätter ner och lugnar ner och matchen är slut liksom, ja men vad händer då? Det är ju alla de här bakslagen som man inte vill ska ske.
Nej, verkligen.
Så att,
nej, och sen allt det här som man kan prata om det med, ja, man kommer tillbaka hur fit man är i övrigt och allt det här med timing, men ja, man tänkte vilken skillnad var 80-90-tal där, ja men nu har du medicinska team tror jag på ett helt annat sätt, alltså där, ja, nu ska vi inte jämföra med amerikansk fotboll eller NFL, men liksom där, men den koll man hade, det är inte så jättemånga år sedan, det var väl mer eller mindre du frågar spelare, mår du bra? Ja, jajamän, då kör vi.
Mm.
Och det var det liksom. Nu är man mycket mer noggrann. Så det är ju bättre. Jag tror att Björklöven är vettig. Givetvis att här kommer en andra chans. Och på det sättet. Vi är jättetacksamma när vi hör och tycker att det är roligt att han verkar vara ordentligt på väg tillbaka. Hur långt eller kort det blir. Men att det inte kanske är superlångt borta.
Nej, precis. Sen finns det väl de här kylhjälmarna som har tagits fram också. Just för huvudskador finns väl i var och varannan arena nu tror jag också. Bland elitklubbarna ska sägas. Jag vet inte hur det är längre ner i divisionerna. Mm. Men hos, så finns det en sån där hjälm att ta till hjälp av om så behövs. Liksom om man har konstaterat det. Men här är det en huvudskada direkt. En hjärnskakning. Den här killen måste vi ta hand om snabbt. Och det har visat sig vara effektivt för att liksom dämpa svullnaden på hjärnan.
Alltså ursäkta en som är okunn, är det motsvarande att du har en kylpåse på en fotled som du har vrickat?
Jag tänker att det är något typ så. Jag har inte 100%, jag har väldigt liksom dålig koll, men de använder någon typ av kylhjälm för just huvudskador, vet jag. Och den används ju även liksom borta i NHL och jag tror att den används i andra sporter också. NFL har de säkert också kanske någon typ av liknande variant som de använder sig av. Det är ju en del i utvecklingen. Tyvärr har det ju uppstått av en anledning också. Det är bra såklart att vi kan ta hand om spelarna, men det har ju blivit alltså att vi har gått dit hän att ta fram sån utrustning på något sätt. Ja, men Vi konstaterar också att Nörsteby tränar en röd tröja efter att ha varit iväg på landskamper. Men det verkar inte vara någon fara med honom av det man läser och det han själv kommenterar. Han tänker att efter jul är tillbaks i full flås igen. Postler är också på väg tillbaks igen och tränar, men i röd tröja då. Så att vi får väl se. Jag hoppas ju. Alltså, får vi in Postler Olofsson nu snart om ett par veckor? Så jag hoppas att Postler ska komma tillbaka tidigare. Så vi börjar ha ett starkt lag alltså, om de får fortsätta vara hel. Det blir en spännande vår, helt klart.
Ja, nej, men det blir. Och vi hörde ju också att Vainio saknar en sån träning. Och det är ju knappt nyhet när det gäller han på ett sätt. Och sen så ska vi ärligt säga, men det kan ju också så. Det är dags för jul och det är fullt möjligt att han fick åka hem till Finland och äta något finsk mat.
Ja, det var ju faktiskt enklare än så. Han var iväg på en begravning, helt enkelt. Så ja, det var därför han var frånvarande. Så det var inget mer allvarligt än så. Och en sån frånvaro får man väl bara respektera. Och att så blir det ibland. Det är bara hockeyn då, någonstans. Det finns
ja,
andra
det måste saker. Man ju vända på. Får man inte fara på en begravning ja. Istället för träning, då är det ju något fel.
Ja, precis.
Så att det är ju... Ja, men det är ju bra. Vi kan ju också nämna, vi har inte hört något mer runt Brickley. Och han är ju en spelare i Västervik tills dess att han inte är det längre.
Mm.
Det är ju inte svårare än så. Det pratas ju mycket om det och han hade yttrat sig, läste jag också Kent då i någon intervju, men han säger ju inte så mycket, utan det kom han in så kom han in, och det vill man ju hoppas att han ska. Vila gick som väntat till Modo. Jag tänker att vi behöver förstärka så klart, det har vi pratat om, men vi har det lag vi har, precis som du säger, vi ska inte heller underskatta det vi har. Att få tillbaka en skadad spelare, det här blir som en värvning. När Freddan kom tillbaka så är det som en värvning som kom in på ett sätt. När han inte spelat på hela säsongen tidigare.
Mm. En värvning med plusmeny får man ju säga. För han känner ju alla redan och han är kapten. Liksom, så att han, annars brukar ju ett nyförvärv och ändå ha en liten inkörningssträcka. Liksom, och komma in i allting. Och det är linjer i spelet och liksom spelidé och alla sådana saker. Nej. Det ska bli spännande om vi får ha en hel trupp, och så sen kommer vi såklart att spetsa till det också ju närmare slutspel vi kommer. Så kommer Kente och dunka in och fler spännande spelare. Så att, spännande.
Ja, men för utan att vi vet någonting så, för det måste vi säga, så tror vi ju inget annat än att det kommer tillkomma spelare som vi idag inte vet om det är.
Ja, nej, så tror jag.
100%. Det tror man ju, och det tycker man är spännande. Det är klart man sneglar och vill ju ha en Kentekam. Men när Kentekammen kom är viktigare än att den innehåller den rätta sorts spelare som vi vill ha in. Så är det ju.
Ja.
Ja, jag vill säga också lite från höger en nyhet som vi nådde sig om att det ska vara landskamp i Umeå 27 april. Och själv tänkte man, det var det onödigaste jag har hört. Det är ju mitt i en finalserie som jag hoppas att vi tar oss till. Den isen ska vi vara rädd om och den värmen ska vi inte utsätta den där stackars isen för. Värdelöst.
Ja, jag förstår inte vad, alltså tajmingen. Den är ju så sinnessjukt snabla kass.
Ja, men skick den där träningsmatchen till Vindeln eller till Vännäs eller var som helst. Eller ja, till någon där man bryr sig om träningslandskamper. Jag tänker i en hockeyallsvensk finalserie. Om vi tar oss dit, peppar, så är det ju ungefär det mest intressanta hockey jag någonsin har hört talas om.
Mm. Ja, verkligen. Ja, det är väl någon träningsmatch för kommande hockey-VM. Men det är ju... trams, säger jag.
Ja. Ja, nu låter vi så där gubbgrin och härlig som vi kan. Men jag tycker att det, ja, att det inte är värt det. Sen så utgår jag från att Björklund får någon slags plus på det här. Men jag tycker att det tajmar dåligt. Det är väl mest så. Ja, det får vara hur du vill. Vi kan väl föreslå att återigen, om vi tar sin final, vinner vi 4 raka, då slipper vi ju bry oss om den saken i så fall.
Mm. Oh ja.
Kan vi säga. Ja. Nej, men du, vi går vidare och så går vi in på ett annat viktigt och lite allvarligt ämne. Mm. Vi läser att Björklöven har blivit bötfälld en andra gång för en incident gällande rök på läktare, eller bengaler på läktare. Det var 5000 kronor den här gången för matchen mot Modo senast. Man gick ner i böter, det var 10 000 Östersund borta. Jag läste någon formulering att man tyckte att Björklund hade skött sitt säkerhetsarbete som man skulle, så därför prutade man lite, vilket ju är intressant. I sakfrågan så var det väl om visitation. Man fick ju lämna borta ståden som var där, och man kan också säga i sak att just omvisitation, det är ju ungefär det sämsta, eller ett klumpigt verktyg i alla fall för att komma åt bengaler, för de kommer man inte åt på det sättet. Men vad värre är, över tid så måste man ju fundera att det här kan bli att fler matcher uppgraderas till högriskmatcher, och det är ju det allvarliga här. För totalt 15 000 hit eller dit, nu är det pengar, men det är ju inte ett hemmansvärde. Däremot om man, det ska bli mer högriskmatcher, vilket innebär fler vakter, fler visitationer, fler sådana grejer. Det är ju det som är det allvarliga här. Mm. Vad tänkte du?
Nej, jag är helt inne på samma spår som dig. Jag tycker att det är så sinnessjukt onödigt bara. Alltså det där är ju verkligen att kasta pengarna i sjön. Det finns ingen som helst anledning att det där ens ska överhuvudtaget behöva ske. Sen tycker jag väl någonstans så här att varför ska Björklöven straffas för att det är det hockeylaget? Jag tycker de är ju sin förening, och jag tycker väl ändå att supporterklubben Green Devils är en förening. Vilket är en fantastisk supporterklubb, ska sägas. Men jag kan tycka liksom någonstans att ja, men den där fakturan kanske ska bara skickas vidare till Green Devils.
Ja, men ännu hellre så kan jag tycka hela den här idén med kollektiv bestraffning, den tycker jag är ytterst tveksam. Den är ju värdelös redan från början.
Jo, det
så
är det.
Vi måste hålla flera tankar hur vi samtidigt. Alltså i sak vad det gäller bengaler eller supportkultur, så tycker jag att bengaler definitivt hör hemma i sitt rätta sammanhang. Alltså jag går på ganska mycket fotboll. Där bränns det bengaler mer eller mindre varje match. Men förstår man inte skillnaden på att bränna bengaler på en öppen fotbollsarena än en inomhushall? Ja, men förstår man inte den skillnaden, men då kan jag hjälpa det. Alltså det måste man ju kunna förstå. Och det är ju också sån enorm skillnad om det bränns mycket så att det blir en effekt. Ja, men någon enstaka puff som ryker lite grann en liten stund. Ja, men det finns ju ingen stämning. Jag tror tyvärr att det finns någonting av att man vill ha någon slags, ja, man söker uppskattning från sammanhang som jag tror bara skratta åt den. Alltså det går inte att jämföra supporterkulturen i fotbollen och i hockeyn i Sverige. Det är två skilda saker. Och att tro att man ska få någon slags uppskattning eller cred från något fotbollshåll, det kommer du aldrig att få, vill jag nog påstå. Och jag säger inte att jag har superkoll, men jag tror att jag går på en del allsvensk fotboll nu mer, så att man i alla fall har lite koll och känner folk i supporterkretsar där också. Så att i sitt sammanhang så tycker jag att det är helt riktigt, men det måste vara just i sitt sammanhang, och att bränna inomhus är aldrig sånt sammanhang. Så jag tycker att det har rätt lite med supporterkultur att göra. Jag tycker bara efterblivet till och med. Rikta evenemang där pyro faktiskt lyfter upplevelsen, det är en sak. Men begriper man inte den skillnaden, så ja, nej, jag tycker att det är trist. Och sen så menar jag, ta Modomatchen som sådan. När det var om visitation och bortastått tömde, så gjorde väl Modo ett eller två mål om jag minns rätt.
Mm.
Och det stödet som man har från en kort tid kan man ju gärna vilja ha på matchen och inte utanför.
Ja, nej, jag håller fullt och helt med dig. Jag tycker att det är så, det är bara onödigt. Och det är som du har pratat om lite så tidigare också, om liksom om kamratfostran. Det är liksom sådär, ja, men folk har blivit av med biljetter för att de är misstänkta för att de var en del av det här, och de liksom hej ho. Man blir sådär någonstans bara, ja, men alltså, står du bredvid en människa som har gjort det här, så tänker åtminstone jag tänker liksom så att, men hallå, vad håller du på med? och dessutom minns vem människan är. Man lägger i alla fall på minnet vem människan är eller vilka två det är eller ja, sådär. Jag tycker att det är bara bedrövligt, för det här måste tas upp av supporterklubben och även liksom att folk runt omkring måste kunna ta tag i det här liksom, och liksom civil courage på något sätt säga att nej, men det här är inte okej, vi gör inte så här. För det här drabbar alla här och det drabbar även Björklöven någonstans. De vill ju heja på den klubben.
Ja, 100%. Vi kan ju säga att vi i avsnitt 34 så pratar vi lite om det här, om man vill gå tillbaka och lyssna lite hur vi resonerar då. Då handlar det lite grann om Kristianstads banger som de smällde av. Men jag håller med att här, alltså ståplats H, ja, men det är ju grunden till varför våran podd het som den het. Vill jag nog mena faktiskt, det är en av Sveriges mäktigaste kortsidor. Men all momentum behöver ju alltid återerövras. Och här har ju supporterklubben själv att kliva fram och ta ansvar. Och jag vill också säga att det är en supporterklubb som i alla fall jag är medlem i och har varit i många år. Så att det är inte så jag står utifrån och pekar. Det är fullt möjligt att man har missat att betala något år, men jag är medlem och har varit mycket. Så det är ju, jag anser mig vara en del av det här på något sätt i någon mening i alla fall. Nu på bortaplan eller en annan sak, det fattar folk. Men alltså att Green Devils själva måste, tycker jag, identifiera vem den här är eller vilka dessa är. Och det är jag ju övertygad att man vet om. Och då tror jag att man får kanske vara så didaktisk att man får kanske inte låta de här människorna åka på arrangerade bussresor eller köpa biljetter till matcher eller någonting annat. Det är som du säger, eller som vi har konstaterat. Jag tror kamratfostran är den enda lösningen. För det synliga och sist handlar ju inte om de här enskilda människorna. Det är sämre för våran klubb Björklöven när det blir så här. Mm. Och det är det viktigaste. Och på något sätt, klubben måste alltid vara viktigast. Alltid. Alltså spelare kommer och går. Klubbmärket består. Liksom människor på ståplats kommer och går. Klubbmärket består. Det är det viktigaste. Och här tappar vi stöd på en läktare som vi hade behövt den matchen, tror jag. Och det är det viktigare än att någon enskild människa tycker att det ska vara något främt med någon Allan Ballan på någon borta stå. Nej, men skärpning. Björklöven är viktigare än så här. Och jag tänkte, vi ska inte sänka oss till någon modoitisk nivå så att vi ska börja ha unga gossar som tar sig bara över kropp. För det är väl nästa steg då i så fall. Nej, men vi är bättre än så här. Vi behöver höja oss. Det behövs ett ordentligt ledarskap i supporterklubben. Och det är faktiskt kanske så här att det är ett ledarskap som till vissa delar saknas i nuläget. Om man vågar sticka ut nosen. Men jag tror att det kan vara så. Eller vad säger du?
Ja, jag har för dålig koll på den biten. Och jag är ju inte medlem där heller, ska sägas. Så att jag står ju lite grann utifrån och pekar. Men jag tror inte att jag eller vi är fel ute i det här heller. Men med det sagt, Green Devils gör mycket bra saker också, ska vi säga. Som du säger, vi har en av Hockey Sveriges mäktigaste kortsidor när vi vill, och det är liksom stor match på gång. Vi tystar ner de flesta, ska jag säga. Och det är just det här som jag tycker att det är det vi ska bygga på, de positiva grejerna, hellre än att några få enstaka individer vill bränna av en bengal och att det blir att 150-200 pers får lämna arenan under 10 minuter för det ska visiteras om helt i onödan. Skit bara i det. Skrik istället. Lägg energin på att skrika istället för att ni ska smussla in någon bengal som ni ska tända under liksom stökiga förhållanden och skicka upp den i luften. Helt i onödan. Bara
ja. Ja, men så är det. Och liksom, det vill egentligen säga, alltså just därför att vi tycker att våran supporterklubb och våran kortsida står sig så pass stark, så är ingenting viktigare än att när klubben behöver stöd så ska det finnas där. Och jag tror inte att heller att det är särskilt många som är intresserade av att dra av såna här pjäser under match. Och att det liksom inte är representativt för supporterklubben i stort. Det tror jag inte. Utan att då, ja, supporterklubben och Björklöven som sådant är viktigare än enskilda individers vilja och tycka att det här har någon slags plats i inomhus. Nej, det vill jag återbestämda sig tycka att det inte har. Så jag hoppas och vill tro att man över tid kan försöka få till en korrigering av det här. Men det här, nej, vi är bättre än så här. Jag tycker det. Och jag menar, önskar man på riktigt. Man har ibland tänkt, ja, men vid någon finalspel eller vad som helst. Tänk om vi hade någon, ja, men spelar man tagning eller vad som helst. Folk stod på taket till arenan och brände av ett helt gäng. Gröngula eller någonting i samband med match. Det vore ju supermäktigt, tänker jag. Det vore ju fantastiskt att spelarna känns så välkommen. Nu kör vi. Vi har ju också sett, det var väl någon match vi vann borta mot Timrå. I den finalen under pandemin. Alltså när spelarbussen kom tillbaks och det brändes och folk mottog bussen. Det tycker jag är fantastiskt. Mera sånt. Men det är utomhus och det är mera liksom under på det sättet kontrollerade former. Sök sådana alternativ istället. För att inomhus, för att avsluta det, då har vi ju nämnt dem tidigare. Men de som har problem, astmatiska besvär, röken har ju ingenstans att ta sig. Det kan bli jättebesvärligt. Och så pass solidaritet måste vi väl kunna ha med andra Löven-supportrar som också är där för att stötta våran klubb. Ja. Skärpning. Jag tror att vi har förbättringspotential och jag vill hoppas och tro att det är i den riktningen vi går. Vi lämnar det så och så går vi vidare. Jajamän. Argentina blev världsmästare och det får vi väl gratulera åt. Vi hade en julfest i den kyrka där jag arbetade, så jag såg inte hela matchen, jag såg bara slutet. Men det jag såg, och sen såg man ju highlights och backade tillbaka sen. Det var ingen dålig final det.
Nej, det är, alltså det är faktiskt riktigt på det sjukaste jag har sett. Det här är nog den mäktigaste finalen jag har sett på det sätt som den utspelade sig. För jag känner lite så här, första halvlek känns så här, men det här Argentina har det här i en liten ask. Inga som helst problem, och jag skrev det i våran grupp också, bara, men det här tar Argentina hem. Så gick det 5 minuter. 2 snabba av Mbappé, så var det 2-2.
Mm.
Hopp. Sen gjorde Argentina 3-2 och så fick de straff. Frankrike 3-3. Och sen höll det i sig då tills det blev straffar då efter förlängningen. Där Argentina helt enkelt var starkare på straffarna, kan vi konstatera. Men någonstans så här, det här VM:et har ju handlat nog så mycket om att det handlar om Argentina, och det är liksom så här, ja, men när de har vunnit VM-guld tidigare så har det varit liksom, ja, men då har de här sakerna hänt och så. Och det är precis de sakerna som har hänt nu också igen. Liksom historien har upprepat sig på något vis. Och då även att Messi nu verkligen har vunnit allt. Någon toppliga i Asien han inte har vunnit. Men liksom av de stora ligorna i Europa så har han ju vunnit allt.
Ja, alltså man får ju säga vad man vill. Men vilken spelare. Alltså vilken fruktansvärd fotbollsspelare Messi har varit och är. Nej, men det är bara lyfta på alla hattar som går. Det går inte att säga något annat. Och det är ju någonting snyggt hur det är när han går fram och liksom kysser bucklan där han får ta emot som MVP. Det är ju när han passerar första gången då, liksom VM-bucklan. Det är ju någonting vackert över det. Att världens bästa spelare ska väl kunna få vinna den största trofén också.
Mm.
Sen ser vi klart, det är väl lite surt för Mbappé. Han smäller in 3 baljer i en VM-final, får ändå inte vinna. Men nu, han har ju vunnit en gång förut. Så att det får man väl säga. Han vann ju 24 år sedan, men i alla fall.
Jo. Nej, det är lite surt. Men det här VM:et har någonstans ändå, när slutspelet drog igång och sådär, så har det liksom handlat om, ja, men kommer Messi få vinna VM-guld eller inte? Det är liksom det som rubrikerna har handlat om. Men otroligt imponerande. Han är ju en av få spelare av de här riktigt stora namnen som jag någonstans har känt en större respekt för än många av de här andra. Klart att de är skickliga fotbollsspelare, men de har ju filmat och kastats och betett sig så fruktansvärt mycket. Där tycker jag faktiskt inte Messi har hållit på samma sätt Och liksom, han har bara tuggat på och sprungit. För han vet att jag lever på min fart och min, liksom, min teknik. Om jag börjar slacka och kasta mig och bete mig, då kommer inte det här att funka. Så att han har verkligen fokuserat på rätt saker. Så därför är det liksom så här, men han kan verkligen, verkligen unna det här.
Ja, ja, men det måste man ju kunna. Och du har nog bättre koll på mig, så jag har inte sett så mycket Barcelona så genom åren och nu senare. Men det säger väl andra också. Alltså det är just hans fart, men hans balans och hans styrka trots sin litenhet som gör att han är fullständigt unik som spelare.
Mm.
Nej, men vi gratulerar Argentina och hoppas att fotbolls-VM aldrig läggs i en sån uppenbart olämplig arrangör som det här var.
Mm.
Alltså det är klart, det har vi sagt förut, men det är klart, hade Sverige varit med så hade det varit roligare, men nu var de inte det. Man får hoppas att det blir bättre nästa gång. Visst är det USA nästa VM?
USA, Kanada och Mexiko.
Just det. Ja, precis. Det tror jag väl nämnt. Alltså, 49ers, om vi snäddar in på NFL, spelar ju en match i Mexico City. Alltså Azteca-stadion där VM-finalen ska gå. För den ska gå, där det minns jag att jag har läst någonstans.
Mm.
Och när vi liksom inne på NFL, så här som gick så genomförde Minnesota Vikings den största vändningen i NFLs historia någonsin. Det är ju lätt man uttrycker sig sådana saker, för jag såg den matchen, jag såg lite drygt halva. Bara satt och slökolla, för det var i lördags. Man säger, ja, men det är det sjukaste jag har sett. Men det är det sjukaste jag har sett. Alltså, Indianapolis Colts led med 33-0 i paus. Jag vet inte vad man ska jämföra med. Det är ju som ungefär att du går in i tredje pärran i en hockeymatch med 6-7-0. Eller något sånt. Det ska inte kunna hända. Men det gör det i alla fall. Man vinner i overtime med 39-36. Och som lite kuriosa, den som spelar quarterback i Indianapolis är samma nummer, Matt Ryan, som spelar i Atlanta för några år sedan när de tappade den största ledningen i Super Bowls historia. Så han har inte riktigt pannbenet uppenbart, även fast det inte var hans fel, så nej, det var anmärkningsvärt. Det blev också, måste man ju säga då, eller måste jag säga, att 49ers gjorde som man skulle. Man knövla ihop Seattle lite lämpligt och man har vunnit sin division så att man är klar för slutspel. Och nu är det ju hemmaplansfördelare och sånt som man ska köra om. Och förhoppningsvis kommer få tillbaka lite skadade spelare. Så det måste vara. Och sen så ja, kan man ju säga att Simba SC har kört två matcher. En säker 5-0 först och sen ett lite jobbigt 1-1 kryss här nu senast. Så de nöter på.
Var ligger de i tabellen då?
Ja, de låg ju tvåa tidigare. Jag ska lite, vi kan ju googla lite snabbt. Ja, de ligger tvåa. Men de har 6 poäng bakom Young Africans. Det är, tror jag, sa vid något tillfälle, att det är 2 stora klubbar i Tanzania. Young Africans och Simba, de är båda från Dar es Salaam.
Mm.
Så att det där blir nog lite jobbigt att ta i kapp. Men det är nog derby här så småningom som ska spelas. Det tror jag sa, det är hårda matcher, på tal om läktarkultur och kravaller. Det har ju hänt dödsfall i nutid när det är sådana matcher, och det är ju inget, absolut inget komiskt i det, utan bara visa att det är intensiva matcher när man möts. Så kan det vara. Har du någon övrig idrott övrigt att rapportera?
Nej, jag har inte det. Det är som juluppehåll här. Vi körde våran sista träning i det lag jag tränar på seniornivå i kväll. Var väl en ganska lugn och avslappnad träning och sådär. Vi avslutade med lite fika efteråt som våra kaptener hade styrt ihop, vilket jag tycker var snyggt gjort av dem. Sådär, nu går vi på julet några dagar, sen kör vi igång på tisdag och onsdag till veckan tränar vi igen. Så att det blir spännande och det blir bra också, tänker jag.
Ja. Ja, men för att knyta upp det, alltså, hur svårt är det att gå upp från er division?
Ja, i år är det väldigt tufft. Vi är redan lite för långt efter. Vi har haft ett par riktigt sura förluster under hösten. Men vi har byggt en helt ny trupp. Så många har spelat ihop tidigare, men de kom från olika miljöer, olika serier och lite sådär. Så vi bygger som nytt från grunden. Och det är väl, det i sig är ju en utmaning, ska sägas. Men dit vi har kommit nu under hösten här, så, och redan när vi började i våras, så tycker jag att det var en häftig resa och det är en spännande tid så med det laget. Och Men det är väl, alltså man måste få ihop det helt enkelt. Man måste få ihop det hela tiden. Det gäller inte bara att liksom, det går inte att flyta sig igenom en serie, utan det gäller att ha rätt folk på plats. Man måste liksom ha bra inställning och fokus på träning och så. Det går som inte att flamsa sig igenom sådär, utan det gäller att vara riktigt bra. Men sen är det, jag tycker innebandyn har en stor utmaning. Det är att få bort de här som, ja men, som har spelat högt upp i seriesystemet men som vill börja trappa ner lite grann. Att de kliver ner och spelar i föreningslag som inte har någon ambition för överhuvudtaget. Alltså de använder liksom föreningsspel eller förbundsserier som korpen avtrappning på något sätt. Att de väljer att kliva ner och spela i en förbundsserie istället för att kliva ner och spela korpen. För att i korpen ska de vara helt sjukt överlägsna. Och nu är de ändå relativt överlägsna här. I den serie vi spelar. Och jag tycker inte att det blir rätt. Alltså, det kanske finns lag som har ambitioner att kliva upp. Men då kanske man slutar 4-5 i serien. För de andra lagen som är ovanför. De tackar nej av olika anledningar. För det är för dyrt att gå upp. Eller liksom så här. Ja, men det blir lite fel någonstans, tycker jag. Och det blir som konstigt om ett lag som har slutat 4-5 i en serie. Ska spela upp sig i en högre division. Och sen har man inte ens material ens nära för att vara där.
Så att ja, det blir väl det. Fort en ond cirkel, tänk på väl.
Ja, lite så. Men sen är det klart att ska du gå upp, ska du vinna serien, punkt. Då måste man bygga ett lag för det också. Man måste ha spelarmaterialet och liksom organisationen runt omkring för det också som vill. Och att man, för det är, steget är ganska stort på så vis med att från att spela liksom en regionsserie till att kliva upp och spela under liksom Svenska innebandyförbundet. Det blir längre resor och hela den biten. Och nu ska de göra om seriesystemet till 24-25 också. Det har väl inte landat helt väl ut. Men det har varit liksom en demokratisk omröstning kring det där. Och det har ändå varit klubbar som har varit med och röstade där och tycker att, och förbund, att jo, men det här ska vi köra på. Men jag tror, ja, det är svårt. Innebandyn har utmaningar framför sig just kring de ekonomiska bitarna för föreningarna.
Ja, nej, men jag hänger inte med alls. Alltså, jag är ju en gammal man, och som jag, vi nämnt väl förra avsnittet, jag har spelat serie hyfsat i nutid, men det är ju på så låg nivå. Men att det är väl liksom att, men det är ju, går man till 80 eller framförallt 90-tal där det var en sån enorm snabb tillväxt på klubbar och på spelare. Så jag menar, är det idag att innebandyn är givetvis bättre än någonsin. Men det gör ju också att glappet mellan serierna torde väl öka. Alltså de som är bra blir bättre. Och att den är så etablerad idag. Det var inte den här liksom lilla rebellen som kom in från sidan där. Det var coolt och fränt att spela innebandy. Det är inte det på samma sätt. Det är fortfarande roligt, men det är liksom inte samma grej. Och där är väl precis som du säger, då har man utmaningar att arbeta för över tid i så fall. Och det är lätt. Ja, det är kanske inte så lätt att lösa den ekvationen alltjämt.
Nej, det är det ju inte. Sen är det också många gånger att duktiga spelare försvinner i rätt tidig ålder också. Till större klubbar och som har klubbar högre upp eller lag högre upp i seriesystemet också. Vilket någonstans så klart, det är ju lite naturligt, men det kan ju göra att ett lag som kan ju bli av med 2-3 bra spelare bara på ett liksom över en natt. Och det kan ju påverka väldigt mycket. Vi pratar i det här avsnittet och vi pratar om Weigels frånvaro som kommer att bli nu. Liksom. Hur mycket kommer den att påverka? Den kan vara jättestor. Vi har konstaterat att Freddans frånvaro har påverkat en hel del med tanke på att vi har vunnit nu sedan han kom tillbaks.
Mm.
Så att det är svårt, men innebandyn är ju en rätt liten sport jämfört med till exempel fotboll. Den är ju relativt ung sport också, ska vi säga. Jag menar, om backar man tillbaks till tidigt 90-tal så var det inte utbrett på det sätt som det är nu. Inte ens nära. Och utrustning och allting har ju liksom skenat. Egentligen under den på så vis har det varit, den eran har ju varit kul att få vara med om på något sätt. Jag menar, om du backar tillbaka när du var 14-15, då var det väl typ Jolly Viking och Boden klubbarna som var het på marknaden. Och någon Unihoc som knappt gick och som var som en gummislang typ.
Ja. Nej, men alltså som jag minns när vi är inne på det, men det var väl Unihoc kom ju med en fiberklubba. Lila blad och gult turbaludd på. Nej, men den var ju stenhård. Alltså det var ju första klubban där man märkte att till exempel hockeyspelare kunde skjuta slagskott ordentligt. Alltså man kunde luta sig mot bladet eller luta sig mot skaft utan att det gick av. Så det då var liksom först då det bara, som jag minns det, och det är ju sent 80-tal och tidigt 90, men när folk började skjuta hårt. Jag menar, nu skjuter ju alla hårt. Men då, det var ju något helt annat. Så det hade ju helt rätt att det vart ju något helt annat. Nej, men man får ju önska sig att lycka till här under vår del av säsongen och hoppas att det går bra för er.
Jajamän.
Ja, men övrigt får vi väl säga god jul till alla våra lyssnare. Vi uppskattar all respons vi får. Och vi säger att ni når oss på poddplatsh@gmail.com. Vi finns på sociala medier. Och tills dess vi möts på någon läktare så Forza Löven.
Adjö.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.